Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet.
Det skulle sedan presenteras i medierna som barnets berättelse. Och det skulle presenteras som att en femårig flicka har berättat för polis och experter om hur hon som liten upplevde den här historien när hon var med när en kvinna styckades. Och hur hennes tossor blev blodiga och kastades i en papperskorg och huvudet kastades i en papperskorg och hon hade sett tarmar och så vidare. Det finns maskar i magen, har han sagt och sådär.
Dagens avsnitt är första delen av två om fallet Katrin da Costa, ett av de mest omdebatterade brottmålen i svensk rättshistoria. I juli 1984 hittades två svarta sopsäckar med delar av en styckad kropp i ett buskage vid Karlbergs slott i Stockholm. Offret var den unga prostituerade kvinnan Katrin da Costa. Två läkare, Tet Herm och Thomas Algen, åtalades för brottet och kom att utmålas som sadistiska sexualmördare. Gäst idag är journalisten och författaren Per Lindeberg som skrivit mästerverket Döden är en man. Lindeberg fick 1994 ett stipendium från Brottsförebyggande rådet för att skriva en bok om hur väl mediernas rapportering av rättsfallet överensstämde med fakta som framkommit i polisutredningen. Under arbetet med boken skulle det dock gå upp för Lindeberg att läkarna utsatts för ett justitiemord och en modern häxprocess. I första delen diskuterar vi hur Katrin da Costas kvarlevor hittades och hur de två läkarna blev misstänkta för mordet. Det här avsnittet har jag min vän Hannes att tacka för. Redan för flera år sedan tipsade han mig om Per Lindebergs bok och när jag till slut läste den för några månader sedan var det självklart att göra ett avsnitt om ämnet. När man diskuterar det här rättsfallet och om vem som har rätt och fel så glömmer man bort att en ung kvinna faktiskt miste sitt liv. Därför börjar vi samtalet med att prata om offret Katrin da Costa.
Katrin da Costa växte upp i en helt vanlig skötsam svensk familj. Hon kom tidigt i dåligt sällskap kan man väl säga. Som tonåring så träffade hon personer som gjorde att hon så småningom började använda droger. Och hon fick ett missbruksproblem som var allvarligt och som kom att bli livsbestämmande för henne. Hon fick ett barn som togs om hand av sociala myndigheterna. Hon träffade en portugisisk man. Hon gifte sig med honom. De fick barn. Hon vistades delvis i Portugal, delvis i Sverige. Men problemet med hennes missbruk och hennes svårigheter att klara ett vanligt socialt liv gjorde att hon successivt fick det allt svårare, allt besvärligare. Och hon började prostituera sig. Och det som var problematiskt då för polisen när de här säckarna med hennes kropp hittades, det var ju att hon var inte så väl känd bland andra prostituerade i Stockholm, så det tog ganska lång tid innan man kunde kartlägga hennes omgivning och hennes bekanta och så vidare. Jag vet inte om du vill att jag ska berätta om vad som hände när hon blev identifierad, eller ska vi vänta med det kanske?
Ja, vi kommer ju komma in på hur man hittar hennes kropp, för det är en jätteviktig och intressant del, men om vi uppehåller oss lite grann mer kring hennes liv och så. Du beskriver i din bok hur hon lever ju ett väldigt destruktivt liv sina sista år. Det är ju, hon lever ju i hemlöshet, hon bor ju hos olika torskar. Hon bor ju bland annat hos en finsk bilmekaniker och en 60-årig arkitekt som är två personer som hon liksom pendlar mellan sådär. Och kan vi säga någonting om det sista man har sett av henne?
Ja, man ska säga det också att det fanns människor som tyckte om henne och som gärna ville att hon skulle staga upp sitt liv. Och det gäller både de här männen som du beskriver. Både den här bilmekanikern i Sydsverige och den äldre arkitekten på Östermalm. De hoppades nog kunna se till att hon blev av med sitt missbruk. Och det finns vittnesmål om att de försökte hjälpa henne så gott de kunde. Men problemet för Katrin da Costa var naturligtvis det här starka beroendet av stimulantia. Svårigheten att bli av med starka droger. Så att ingen av dem lyckades i den meningen hjälpa henne. Men de kunde i alla fall ge henne då bostad under en period. Och de kunde, när det gällde den här finskfödde bilmekanikern, så kunde han under hennes sista dagar hjälpa henne som chaufför och se till att hon kom i kontakt med socialvården och så vidare. Så man kan säga det att hon hade människor omkring sig som uppskattade henne och som gärna ville hjälpa henne, men som inte räckte till.
Mm. Och den här 60-åriga arkitekten, det beskrivs att han är förmodligen den sista som ser henne, eller det, så är det inte alls. Vi vet att folk har sett henne i livet senare, men ett viktigt vittnesmål från hans sida i alla fall är att han släpper av henne vid Kungsträdgården pingsthelgen, alltså den 10 juni 1984. Det är väl liksom åklagarsidans på något sätt syn på det här, men vi kommer komma in på att så var det inte, men i alla fall han beskriver i alla fall att han släppte av henne då.
Ja, han skulle iväg på en lunch på en till en gård uppe i Uppland, där han också skulle träffa en polisman som var släkt med familjen. Och då hade Katrin da Costa, jag använder både hennes förnamn och efternamn. Jag tänker göra det också när det gäller Tete Arm och Thomas Ahlgren. Därför att det känns inte riktigt passande att kalla dem för förnamn faktiskt. Jag känner stor respekt för dem alla tre. Och de alla tre har drabbats. Alltså den här historien den handlar om två brott. Den handlar inte bara om styckmord. Den handlar också om det brott som läkarna utsattes för. Så att jag vill gärna hålla distans till de här tre personerna av respekt för deras integritet. Så Katrin da Costa alltså, hon hade övernattat hos den här arkitekten. Han kände ju väl till hennes drogproblem. Och han hade då satt av henne, som han berättade för polisen, i Kungsträdgården innan han tog bilen och fortsatte upp till den här gården där de skulle ha en fest. Jag tror att det var en högtidsdag av något slag. Så där är det sista datum som åklagaren fastställer när han väl väcker åtal.
Just det. Spännande. Och det där kommer vi ju fördjupa oss i mer. Men det som vi nu ska prata om, det är ju att hon kommer att hittas i juli. Kommer hon hittas styckad juli 1984. Hittas hon styckad i ett buskage nära Karlbergs slott i Stockholm. Hur får polisen reda på att de här säckarna finns där?
Det var ett inbrottsförsök som gjordes i en fastighet i Vasastan. En polispatrull kom dit. Och när polisen är där så kommer fastighetsskötaren fram och säger att det är något konstigt med den här platsen nere vid bron mellan Kungsholmen och Solna. Jag brukar rasta min hund där och det är någonting som luktar väldigt illa. Polispatrullen åkte dit och de kände den här lukten när de började söka, och då upptäckte de att under ett buskage, det var omöjligt att se från vägen och det var svårt att se även när man kom nära, men när man lyfte på grenarna i det där buskaget så hittade man två säckar. Två svarta plastsäckar som man drog fram, och man öppnade eller sprättade upp den ena och märkte då att det fanns någonting som såg ut som människorester eller djurrester, alltså likdelar i den här säcken. Så att de transporterades till rättsläkarstationen där man gjorde en första undersökning. Och vid det laget så fanns det alltså bara delar av en kropp. Det var svårt att veta om det var man eller kvinna. Det var svårt att veta vilken ålder som det här rörde sig om. Men att det var en människa som man hade hittat, det kunde man fastställa. Sen gick det 3 veckor. Och då slog ytterligare en person larm. Det var ett småindustriområde i närheten av Karolinska sjukhuset, en plats som inte längre existerar därför att Norra länken dras fram där. Men på den tiden på Eugeniavägen så var det lite rucklig bebyggelse och det fanns ett antal olika företag, och på en gräsplätt i det området så stod det 2 säckar till. Och i de säckarna fanns resten, inte hela återstående resten av kroppen. Det saknades bland annat huvudet, vilket skulle komplicera den rättsmedicinska undersökningen förstås. Men där fanns hennes händer, och på det sättet kunde man ta fingeravtryck. Mm. Och för första gången så kunde man alltså fastställa vem det här var. Det var Catrin da Costa. Och då kunde man också börja undersöka den miljö som man visste att Catrin da Costa hade vistats i.
Det är så fruktansvärt. Vi ska inte gå in på så mycket detaljer där, men bara det faktum att hennes huvud är avlägsnat från kroppen. Det här är ju ett oavsett om hon har dött naturlig väg eller det dråp eller mord eller vad det nu som det som har förorsakat hennes död, så är ju själva behandlingen av hennes kvarlever fruktansvärd.
Ja, det är den absolut.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Den som kommer att bli föremål för polisens, som blir huvudmisstänkt helt enkelt, föremål för polisens huvudutredning eller utredning, blir en rättsläkare, 30-åriga Tet Herm.
Ja.
Vem är han? Om vi bara pratar lite kort om vem han är som person, eller vem är han?
Tet Herm har ett estniskt namn. Tet Herms pappa kom från Estland. Han flydde undan Sovjets trupper från Estland ner till Tyskland under kriget, och sen tog han sig därifrån till Sverige. Han träffade en ung svensk kvinna och gifte sig med henne, och de fick en son, och det var Tet Herm. Tet Herm var en väldigt skötsam och duktig person. Han gick i estniska skolan i Gamla stan. Han utmärkte sig alltid för sina fina studieresultat. Han skötte sig väldigt bra. Jag träffade en klasskamrat till honom när jag höll på med det här projektet, som berättade att Tet Herm ibland var tvungen att dra ur telefonen när han skulle plugga inför en tenta, därför att hans klasskamrater ringde till honom för att de ville ha hjälp med uppgifter och sånt där. Så att han var känd för att vara väldigt skötsam och väldigt framgångsrik, och han tog så småningom också då studenten med höga betyg. Han valde mellan att bli civilingenjör eller att bli läkare, och tanken på läkeriet var väl bland annat därför att hans mamma, som jobbade inom polisen, hade gett honom en praoplats på rättsläkarstationen i Solna. Så att han kom dit som tonåring och fick se hur de arbetade, och han blev väldigt fascinerad av det här, det rättsmedicinska, alltså jakten på sanningen. Vad var det som hände? Vad var det som föregick den här personens död? Så att han valde läkeriet, och han började arbeta som underläkare på rättsläkarstationen i Solna. Och han var väldigt duktig. Han var uppskattad både av sina kollegor och även av polisen som en noggrann person. Ibland lite väl noggrann, tyckte obduktionsteknikerna, som ju är en helt annan kategori av personal. De sysslar visserligen också, eller medverkar också vid obduktioner, men på den tiden i varje fall var det så att obduktionsteknikerna hade en kortare arbetsdag och kunde på på det sättet driva andra verksamheter vid sidan om sin anställning. Och får man då en ung rättsläkare som hela tiden är noggrannare än alla andra och är noga med att dokumentera allting och som drar ut på tiden, så påverkar det obduktionsteknikernas arbetsmöjligheter. Därav en del av den kritik som så småningom skulle komma fram när polisen började misstänka den här unge mannen.
Mm, just det, att han var nitisk.
Han var mycket nitisk, han var oerhört fascinerad av sitt arbete.
Mm. Och en sak som är viktigt att prata om innan vi pratar om misstankarna kring att han skulle ha varit inblandad i ett mord då på Katrin da Costa, eller åtminstone att ha styckat henne, det är ju att han är vid den här tidpunkten, har vid den här tidpunkten varit gift med en kvinna som troligtvis tog livet av sig, en Ann-Katrin, en ung tjej. Och där kommer ju han också bli misstänkt för att ha haft med hennes död att göra. Ska vi prata lite grann om Ann-Katrin och hennes dödsfall?
Ja, det är ju faktiskt så att i det här fallet så är det inte tre personer som står i fokus, utan det är fyra. Och den fjärde personen, det är Ann-Katrin Härm. Ann-Katrin Svanberg som hon hette som ung. Ted Härm hade träffat henne när han engagerade sig i, jag tror att det hette Moderata studentförbundet eller något sånt där. Han var alltså ung moderat. Och när han deltog i en aktivitet som den här politiska sammanslutningen hade, så hade han träffat Ann-Katrin Svanberg och de hade blivit kära i varandra, och hon var betydligt yngre än vad han var. Hon var bara 14 tror jag när de träffades, så han var 18. Men hon var känd för att vara brådmogen, mycket intelligent, mycket engagerad i den politiska verksamheten, och de blev ett par. Några år senare så gifte de sig. Och det här var ett ganska omaka par. Det har alla som har berättat om dem framfört till mig. Hon var väldigt labil, väldigt känslig. Hon hade ett mycket laddat förhållande till sina föräldrar. Hon hade en väldigt fri syn på sexualitet, och hon kunde berätta om sin bisexualitet för väninnor och att hon hade sålt porrbilder med sig själv på och så vidare. Hon levde kort sagt ett ganska stökigt liv, tror jag att de flesta människor skulle hävda. Men hon var väldigt fäst vid sin make, även om de naturligtvis var uppenbarligen hade olika inställningar till livet. Deras relation höll några år, men började så småningom att knaka i fogarna när Ted Härm blev allt mer engagerad i sitt arbete på rättsläkarstationen. Och det visade sig också att han hade träffat en annan ung kvinna. Så att den här fria sexualiteten som hon pläderade för, den inrymde också en hel del svartsjuka uppenbarligen. En känsla av att ha blivit sviken av sin man när han hade en relation med en annan kvinna. Så att när de bestämde sig för att skilja sig så inträffar det här dödsfallet. Det har alltså undersökts, jag kommer inte ihåg nu längre om det var 4 gånger eller om det var 6 gånger, men ett stort antal gånger har polis och rättsläkare undersökt det här fallet. Och det spektakulära med det var det sätt på vilket fyndet av Ann-Katrin Härms döda kropp skedde. Paret Härm bodde i en lägenhet på Söder i Stockholm. Det hade då gått så långt så att de hade bestämt sig för att skiljas. Och när Ted Härm kommer hem sent en kväll efter att ha besökt sin mamma, så upptäcker han att dörren är låst. Den är försedd med säkerhetskedja. Han blir inte insläppt av sin fru. Han åker då hem till den här andra unga kvinnan som han har kontakt med. Kommer tillbaka efter en tid, försöker komma in igen. Det lyckas inte. Den här gången så får han upp dörren, men kedjan är på och det är inget ljud där inifrån. En stund senare så återvänder han. Då har han med sig den andra kvinnan som sällskap, och tillsammans så lyckas de få upp dörren och skruva bort själva fästet för det här beslaget då på insidan av dörren, och när de tar sig in i lägenheten, det är Tetarm som går in i lägenheten, hon väntar utanför och hon hör honom säga någonting väldigt beklagande. Uppenbarligen så har någonting hänt. Ja, det som har hänt är att han har hittat sin fru med ett skärp bundet om halsen. Andra änden sitter bundet i sängens gavel. Hon sitter halvsittande bredvid sängen på golvet och hon har dött i den positionen.
Mm. Hon har hängt sig helt enkelt, förmodligen.
Ja, alltså hänga sig, det hör till saken också att Tetarm under den här perioden höll på att arbeta med en uppsats eller en artikel som handlade om död genom hängning. För det är ju ett välkänt fenomen att man kan faktiskt till exempel i ett häkte eller i en förtvivlad situation så kan man hänga sig genom att använda sig av ett dörrhandtag på en dörr. Och snarare runt halsen. Och det var ju i praktiken det som hade hänt här. Men det som gjorde situationen lite annorlunda än den borde ha kunnat bli, det var att när polisen kommer dit, för att Tetarm ser ju då till att det här blir undersökt av polis, då tycker polisen att han beter sig lite konstigt. De tycker att han verkar ganska känslokall och de tycker att han beskriver den här situationen som om det inte var hans fru som låg där. En av poliserna, det är en kvinnlig polis, hon har i förhör senare sagt att hon först reagerade på det här, men sen så tänkte hon så här att men han är ju rättsläkare, så att han är väl förmodligen i chock och han beter sig väl då i enlighet med sin yrkesroll. Det som sedan händer är att polisen kallar dit rättsläkaren som var chef för rättsläkarstationen i Solna, Milan Valverius, som alltså också var Tetarms chef. Han kommer dit tillsammans med en tekniker från polisen. De undersöker brottsplatsen, eller den här fyndplatsen, och de konstaterar att det här med all säkerhet, eller med högsta sannolikhet kanske man ska säga, för säker kan man inte vara på någonting här i världen, men med största sannolikhet så rör det här sig om ett självmord.
Vad får de att tro det då?
Ja, dels är det ju, kriminaltekniken ser ju att kroppen har ju inte placerats där, utan hon har hamnat i den här situationen, och rättsläkaren, som är en mycket erfaren rättsläkare, gör den bedömningen att det här har inte skett genom någon annans påverkan. Hon har inte blivit strypt, utan hon har dött i den position där hon befinner sig genom den här snaran som är dragen av hennes hals.
Mm. Och sen kommer det ju också, det som kommer ligga honom i fatet, det är väl också att hon är väldigt vackert klädd den här kvällen. Alltså hon är klädd som att hon skulle på fest. Vilket då polisen menar, varför skulle en person som tar livet av sig klä upp sig på detta fina sätt?
Det stämmer. Hon har en vacker klänning på sig, hon har en fjäderboa runt över axlarna. Hon är välsminkad, hon ser ut precis som om hon skulle gå på ett bättre kalas. Och det här gör naturligtvis, i synnerhet om man inte är så erfaren som rättsmedicinare, påpekar då bland annat Milan Valverius, så gör det här ett konstigt intryck. Jag vet att Milan Valverius berättade för mig att han hade vid ett tillfälle hade undersökt en man som hade tagit livet av sig. Han hade varit klädd i frack. Så att människor som bestämmer sig för att ta sitt liv kan bete sig på ett sätt som för andra förefaller är väldigt irrationellt.
Mm. Men de här utredningarna, du pratar om att det kan ha varit 4 eller 6, det är inte så noga, men det utreddes flera gånger. Visade samtliga utredningar att det rörde sig om ett självmord?
Ja, det gjorde det.
Mm. Då kommer han att bli indragen i fallet Katrin da Costa. Och hur kommer det sig att han blir föremål för polisens tankar?
Ja, något av det första som kan hända föräldrar, det måste ju vara att ett av deras barn tar sitt liv. Därför att det efterlämnar inte bara en fruktansvärd sorg, utan också en känsla av skuld. Var det mitt fel? Hade jag kunnat göra någonting för att förhindra det här? Och det måste ju rimligen paret Svanberg ha känt också.
Alltså Ann-Katrins föräldrar.
Ann-Katrins föräldrar, ja. Och hos båda föräldrarna växte det fram en övertygelse om att Ann-Katrin Herm hade inte dött för egen hand, utan hon hade blivit mördad. Och den som hade mördat henne, det var hennes make, rättsläkaren Ted Herm. Och en av anledningarna till att de var så säkra på det, det var att de sista dagarna som mamman hade varit tillsammans med dottern, så hade hon varit så glad, hade dottern verkat så glad och lättad. Så att hon kunde inte tänka sig att dottern i det sinnestillståndet skulle ta sitt liv. Och misstankarna mot svärsonen, de gjorde att när pappa Svanberg läste i tidningen om att man hade hittat en styckad människokropp i närheten av rättsläkarstationen, för det var bara några kilometers avstånd mellan säckfyndet och rättsläkarstationen i Solna, så kontaktade han Solna polisen och förklarade att han ville påpeka för polisen att de borde inrikta sina spaningar på en ung rättsläkare som arbetade i Solna, för den rättsläkaren hade mördat hans dotter. Och han kände sig också övertygad om att den mannen låg bakom ett mordet på den här unga kvinnan som polisen nu hade hittat. Så det här aktualiserade Ted Herm i polisutredningen. Och det var på det sättet som misstankarna mot honom startade. Och det aktualiserade också de här två polismännens misstankar den här sena kvällen 2 år tidigare, då de hade kallats till lägenheten på Söder och sett hur den här väldigt vackert uppklädda unga kvinnan låg död bredvid sängen. Så plötsligt så aktualiserades mycket misstankar och det började gå rykten om Ted Herm inom Stockholmspolisen på våldsroten.
Vad var det för rykten?
Misstankar om att han hade mördat sin fru. Och att också att han hade någonting med det här säckfyndet att göra. Därför att svärfadern hade förklarat det att den här unga rättsläkaren, han begagnade sig ofta av sexuella tjänster från prostituerade. Och han hade uttryckt mycket radikala åsikter om hur prostituerade kunde vara tillgängliga som sexobjekt. Alltså hade han en väldigt liberal inställning till köpt sex, kan man väl säga.
Mm. Och det är ju faktiskt helt otroligt ändå när man hör den här historien, att det är alltså hans tidigare svärfar som har läst i tidningen om Katrin da Costa och då gör kopplingen. Så han dras ju liksom in i den här mordhistorien, eller vi vet ju inte ens om det var ett mord, men han dras in i det här styckfallet.
Ja.
Egentligen bara på en hörsägen eller på en grov spekulation från hans svärfar.
Med den reservationen för att här kommer plötsligt ett nytt spår in i handlingen. Det handlar om prostitution. Därför att polisen vet vid det här laget att Katrin da Costa försörjde sig och försörjde sitt missbruk genom prostitution. De har haft kontakt med prostituerade kvinnor i innerstan när de har försökt kartlägga Katrin da Costas sista dagar. Och när den här pappa Svanberg kommer in i handlingen, han presenterar sig själv på ett mycket märkligt sätt. Han påstår sig arbeta för underrättelsetjänsten och han framställer sig själv som en person som har kontakter inom det militära. I verkligheten så var han en kille som jobbade inom hemvärnet och inte ens där hade han särskilt gott anseende. Men han vill gärna framstå som en person som sitter inne med viktiga uppgifter, och det han kan förmedla till polisen, det är ju då att hans svärson har haft sexkontakter med prostituerade. Och det stämmer. Så var det. Både Ted Herm och hans hustru Ann-Katrin hade haft sex med prostituerade. Och ibland tillsammans.
Vi ska komma ihåg också då, det här är 1984, ja. Då var ju inte sexköp kriminaliserat som det är idag. Och det är ganska tydligt också i din bok att liksom Malmskillnadsgatan var ju en ganska ruskig plats. Det var liksom, det var verkligen Stockholms prostitutionskvarter. Och du beskriver ju ändå att han har ju varit där flera gånger. Det är det ju inget snack om.
Nej, man ska också komma ihåg det att det här var under sexliberalismens sista år, kan man säga. Alltså jag är ju tillräckligt gammal för att ha upplevt den här sexuella revolutionen och vad den innebar för attityder och vad det innebar för synen på pornografi och så vidare, och när det gäller sexköp lika så. Läser man Jane Fondas memoarer så kan man se där hur hon i memoarerna beskriver hur hon och hennes make, den framstående franska regissören Vadim, bjöd in prostituerade till sexkvällar, sexnätter. Och det här berättar hon öppet. Det här var liksom någonting som människor inte var främmande för. Man såg på prostitution, på sexköp, på sex överhuvudtaget på ett helt annat sätt än vad man gör idag.
Mm.
Och det var i den generationen, i det klimatet som de här två unga människorna, Ann-Katrin Svanberg och Tet Harm, växte upp. Så man måste i rättvisans namn se hur klimatet i samhället såg ut för att rätt kunna bedöma vad det här säger om deras karaktärer.
Sen händer ju något väldigt intressant då. Hans svärfar har pekat ut, eller sagt till polisen, att det här är någonting ni bör titta på. Och du berättar ju då att efter ett första förhör med Tet Harm så kommer det vara en TT-journalist som stryker omkring i polishuset för att hitta någonting att skriva om och se om man kan få lite tips. Och då är det helt enkelt en polis som berättar för honom att det kanske är så att vi har fångat en herre som är både misstänkt för mordet på den här Ann-Katrin, unga tjejen som hittades strypt vid sängen eller som hade tagit livet av sig vid sängen, och den här prostituerade kvinnan Ann-Katrin, eller Katrin da Costa. Och då blir det plötsligt en artikel av detta som skapar en enorm ryktesspridning.
Ja, och i mellantiden så hade det hänt att polisen hade gått ut på Stockholms gator nattetid och frågat prostituerade om de kände igen några av de här ansiktena som de hade med sig i en perm. Och när pappan hade kontaktat polisen så infogade de även Tet Harms fotografi i det där albumet. Där fanns då personer som bevisligen hade känt Katrin da Costa, och hon hade bott hos dem och så vidare. Och så fanns det också ett antal dömda mördare och våldsmän, och så infogade de då den här unga rättsläkaren. Och då visade det sig att ett antal kvinnor känner igen honom som en person som brukade synas på Malmskillnadsgatan, och några berättade också att de hade haft sex med honom. Och det här startade en enorm ryktespridning bland prostituerade kvinnor i Stockholms innerstad, av den enkla anledningen att på kort tid så hade två prostituerade mördats. Och det här styckbordet fyllde naturligtvis alla de här personerna som vistades i en enormt riskabel miljö nattetid med stor skräck. Och de ville på allt sätt hjälpa polisen att få tag i den skyldiga, så att de skulle slippa vara rädda i fortsättningen. Så beredskapen att vilja hjälpa polisen var mycket stor. Skräcken gjorde också att de verkligen ansträngde sig att försöka uppmärksamma polisen även de gånger som de inte var 100% säkra, men för sin egen skull så ville de ändå påpeka att den här personen har de sett, den här personen har de varit med och så vidare. Vilket innebar att Tet Harm skulle komma att pekas ut i det här fotoalbumet av en kvinna som brukade hämta sina kunder på Östermalm, på gatorna på Östermalm. Hon hade pratat med polisen flera gånger, hon hade tipsat om personer som var skumma, som hade bilar, hon hade antecknat bilnummer och så vidare. Den här gången när hon fick titta i albumet så kände hon igen Tet Harm som en kund som hade försökt strypa henne. Och det här var ju naturligtvis ett genombrott för de poliser som gick på gatan och förhörde de prostituerade. Vad som hade hänt var det att hon hade träffat en kund som hade varit välklädd. Han hade haft snygga kläder och välpussade skor och ett parasol eller paraply. Han hade velat ha franskt, som hon sa, det vill säga en avsugning. Och de skulle gå in i en fastighet på Jungfrugatan. Han hade tagit med henne till porten, öppnat porten, de hade gått upp för trapporna. Men när de stannar högst upp framför en metalldörr till vinden så blir hon rädd. Och vid det tillfället så märker han hennes rädsla, och då försöker han strypa henne, berättar hon. Hon värjer sig genom att sparka honom på hans testiklar. Han skriker av smärta. Hon springer därifrån. Hon väntar utanför på trottoaren tills mannen kommer ut. Och då skäller hon ut honom och säger att hon ska berätta för andra hur han är. Och där slutade den historien. Polisen inser nu att här har de kanske det vittne som kommer att binda till ett harm till prostitutionsvärlden. Kanske kan också den här kvinnan vara den som vägleder dem fram till det viktigaste av allt, nämligen att knyta ihop den misstänkte rättsläkaren med brottsoffret Katrin da Costa. Så att de ordnar en visning i polishuset. Den här unga kvinnan då, Teresa, hon får stå vid ett fönster. Vad hon inte vet om det är att en annan prostituerad står vid ett annat fönster vid samma tillfälle. Och så har polisen arrangerat en situation där Teterm kommer ut från ett sammanträde på polishusets gård. Han går tillsammans med sin äldre kollega Johan Reis bort till bilen. Och hon tittar på honom och förhöret är för en gångs skull nedskrivet i dialogform så att man hör vad hon säger. Och hon säger, om han bara kunde vända på huvudet, om jag bara kunde se. Så hon är alltså ute efter att känna igen honom via ansiktet. Och,
men får alltså inte det? Hon ser inte ansiktet, hon bara ser honom gå där.
Ja, vad hon säger är det att, är du säker på att det är han, säger polisen? Ja, 99% säger hon. Och sen så har de en vallning med henne. De går till huset. Hon är 100% säker på att det är rätt hus. Hon är 100% säker på att det är där det hände. Och hon är 99% säker på att det är just den här mannen som hon såg. Så att det är inget klockrent utpekande. Men det stärker naturligtvis polisens övertygelse om att det är möjligt att komma fram den här vägen. Så att vad de gör då under de här veckorna det är att de frågar runt bland de prostituerade och det visar sig att allt fler har sett den här mannen. Allt fler kan berätta väldigt dramatiska händelser som de har utsatts för. Polisens övertygelse om att de är på rätt spår växer för varje gång som de kommer tillbaka ifrån en sån genomgång. Och vad som inträffar är att de plötsligt får tidsbekymmer. De vill ju fortsätta den här utredningen tills de verkligen är säkra på att de kan gripa en person som de har en bevisning emot. Men rättsläkarstationens chef har ju fått information om vad polisen har fått fram. Han är ju tvungen att tala om för den tillsynsmyndighet som rättsläkarstationen har, nämligen Socialstyrelsen, vad det är som håller på att hända på hans arbetsplats. Och när Socialstyrelsens ledning får klart för sig att polisen misstänker en ung rättsläkare för mord och att han har kontakter med prostituerade så bestämmer de att han ska stängas av från verksamheten. Och då förstår ju polisen att om rättsläkaren som nu inte förutsätts känna till någonting om polisutredningen plötsligt blir avstängd, ja då riskerar de ju att en person som har begått mord undanröjer spår och så vidare. Det här skulle ju förstöra deras utredning så de bestämmer sig för att slå till med ett anhållande och husrannsakan. För vid det här laget så finns det en väldigt stark övertygelse om att de är på rätt spår. Problemet för polisen är ju det att hon vill inte samarbeta med en rättsläkare som har sexuella kontakter med prostituerade. Bortsett från vad man tänker eller vad man tycker om det rent moraliska i detta, det sexualmoraliska, så är det ju otroligt olämpligt att en person som är yrkesmässigt verksam som rättsläkare ska naturligtvis inte vara kund i prostitutionsvärlden. Det är ju alla överens om. Det har inte med sexualmoral att göra utan det har med yrkesetiken att göra. Så att för polisen så innebär ju det att i fortsättningen så kommer de inte kunna arbeta med den här rättsläkaren. Samtidigt vet de ju det att bevisläget är ju sådant att det inte är så säkert att det här kommer leda till ett åtal. Och jag tror att det är det, eller jag är helt övertygad om att det är det som gör att när de griper till ett harm som är helt oförberedd på detta på en decembermorgon på hans arbetsplats och kör honom direkt till häktet där de börjar förhöra honom, då kontaktar den som är ansvarig för själva mordutredningen, Inger Reneborg, som är spaningsledare, kontaktar den TT-journalist som varje dag går omkring i polishuset därför att han vill ha nyheter. Och berättar för honom att nu har de anhållit en rättsläkare och han är misstänkt för mord. Och TT-journalisten går ut med den där nyheten. Och den är i sig naturligtvis väldigt dramatisk. Men till saken hör också att Ted Herms svärfar, Rolf Svanberg, han har sedan veckor tillbaka även bearbetat inte bara polisen utan även tidningsredaktionerna med uppgifterna om att det finns en rättsläkare som har mördat hans dotter. Och mamma Svanberg, alltså Ann-Katrin Svanbergs mor, hon arbetar på Expressen. Så Expressen har så att säga en källa till den delen av den här historien som befinner sig inom tidningens fyra väggar.
Och de här ryktena då, vad är det som skrivs? Så jag förstår på din bok som att det blir ju alla tidningar plockar upp den här nyheten och det börjar skrivas något enormt i den.
Från dag ett.
Mm. Och det skrivs saker som inte polisen känner till, så att säga. Det är saker som inte har framkommit i utredningen, utan det är, som jag förstår det, ren och skär ryktesspridning.
Ja, det är inte bara det, utan det är det att polis Reneborg talar om saker för polisen, för journalister, som faktiskt inte stämmer. Journalisterna bibringas uppfattningen att polisen i veckovis har skuggat den här mannen som nu i medierna kommer att kallas för obducenten. De har skuggat ett term dag och natt. De har avlyssnat hans telefon. De har sett honom plocka upp prostituerade. Och de har väldigt god anledning att misstänka att han också har mördat sin fru. Så den här informationen får journalister från polisen direkt och broderar också vidare på den. Bland annat så har Expressen uppgiften att vid ett tillfälle så skulle Ted Herm ha hotat en prostituerad med kniv. Och det startar alltså en ryktesspridning som under de här fem dagarna som rättsläkaren sitter anhållen, längre kunde inte åklagaren hålla honom utan att begära honom häktad, och det fanns inte tillräcklig grund för en häktning. Därför att man hittade ingenting när man undersökte hans bostad och hans arbetsplats och hans bil. Och den så kallade bevisning som man dittills hade, det var ju ingenting annat än lösa påståenden. Och det här utpekandet att han skulle vara mannen som försökt strypa Teresa i en fastighet på Östermalm, den skulle ju aldrig hålla inför rätta.
Men vad ska man göra av den uppgiften då? För den är ju intressant, för du sa att det fanns ingen bevisning alls. Men vi har ändå en 20-åriga Teresa som har pekat ut och sagt med 99% säkerhet, säger hon, så är det där mannen som försökte strypa mig.
Ja, men samtidigt så fanns det ju inte någon fullständig säkerhet i det här påpekandet, och det hade dessutom inte med själva utredningens viktigaste ändamål att göra, nämligen att koppla ihop rättsläkaren med offret som de hade hittat, alltså Katrin da Costa.
Mm. Så han skulle kunna ha gjort det här, han skulle kunna ha strypt den här kvinnan utan att ha haft någonting med såklart Katrin da Costa att göra.
Ja, inte så, men däremot så det fanns ju inte tillräckligt stark bevisning för att det här verkligen skulle vara ett påstående som handlade om just Ted Herm. Därför att hon hade ju sett ett ansikte i en mapp eller i ett fotoalbum. Sen hade hon då pekat ut en person som såg likadan ut som personen på det här fotografiet och sagt att det med 99% i säkerhet var han. Det här skulle ju så småningom prövas i domstol, och domstolen skulle ju säga så här att vi misstror inte alls den här unga kvinnans uppgifter. Hon blev säkert utsatt för någonting av det här slaget, men det är inte alls säkert att det var till ett harm.
Och du skriver också ganska intressant att när polisen kväll efter kväll åker runt med den här permen och Ted Herm är nummer 4, och det blir också tydligt, och det kan man ju verkligen, man kan ju se det här framför sig när polisen har det här spåret, hur de vill att de prostituerade kvinnorna då ska på något sätt de guidar dem till bild nummer 4, så att till slut så börjar de ju känna igen bilden varje kväll och inte faktiskt den personen som har gått på gatan.
Nej, och sen är det också det att polisen, det förekommer ju polisläckage hela tiden i den här historien. Och på något sätt så får prostituerade i Stockholms innerstad klart för sig att polisen primärt är intresserad av en ung rättsläkare med en vit golf. Och det hör också till saken att Ted Harm berättade för sina kollegor på rättsläkarstationen att han var intresserad av prostitutionsfrågor och prostitutionsmord och den värld som prostituerade levde i. Och det var känt bland hans kollegor att han besatt stora kunskaper i det liv som prostituerade människor lever. Han hade också vid något tillfälle kallat in en prostituerad kvinna som sakkunnig i ett mord som hade begåtts och kunnat utnyttja henne kunskaper om vissa sexuella böjelser som gjorde att det skulle bli lite lättare att förstå vad det var för motiv som låg bakom vissa iakttagelser som rättsmedicinarna gjorde. Så att han hade ju så att säga och även en fakta, inte bara ett sexuellt intresse utan också ett faktabaserat intresse för prostitutionsvärlden. Så han hade alltså synts på Malmskillnadsgatan åtskilliga gånger och det är absolut sannolikt att han hade också köpt sex. Det har han också erkänt, men han vill ju göra gällande då att det handlade om ett fåtal gånger. Vi kan helt enkelt inte veta. Det kan ha varit väldigt många gånger, det kan ha varit ett fåtal gånger, men det finns aldrig någonstans en trovärdig uppgift som tyder på att han i det sammanhanget skulle ha varit våldsam eller farlig.
Nu ska vi komma till någonting som är ganska spektakulärt och det är ju hans handledare på rättsläkarstationen, Jovan Rice, som tar honom under sina vingar från början och ser honom som en väldigt begåvad rättsläkare. Och han kommer helt enkelt att totalt vända sig och bli en person som kommer att peka ut sin lärling. Vad är det som gör att plötsligt blir Jovan Rice en person som pekar ut Ted Harm?
Rice hade ju kommit till Sverige slutet på 60-talet med sin familj. Han hade jobbat sig upp. Han var då läkare ifrån Belgrad. Han hade jobbat sig upp inom det svenska sjukvårdssystemet. Han hade doktorerat. Han hade blivit biträdande överläkare. Hans karriär hade ju varit framgångsrik. Han var känd för att vara en besvärlig kollega till åtskilliga av de andra rättsmedicinarna. Han var en person som man undvek att få problem med för att han var känd för att vara väldigt militant i sina åsikter om andra kollegor. Han hade fått en sorts informell status som tung personlighet på rättsläkarstationen i Solna trots att han egentligen inte var chef där. Och han hade ju då uppmärksammat Ted Harm som en väldigt duktig och kompetent och väldigt ambitiös ung rättsläkare. Så de hade börjat arbeta tillsammans. De hade skrivit forskningsrapporter tillsammans, de hade gjort projekt tillsammans, de hade gjort undersökningar tillsammans. Och hos polisen så var de kända som en sorts radarpar ungefär. Och jag vet att när det framgår av handlingarna i målet att när Ted Harm hittar sin unga fru död i lägenheten på Söder, den första han ringer till är Jovan Rice. Och det är lätt att tänka sig att Ted Harm, som hade en ganska laddad relation till sin egen pappa som var missnöjd med hans sätt att binda sig vid en ung kvinna redan innan han var färdig med sin yrkesutbildning, att han på något sätt let pappans roll då ersättas av den äldre rättsläkaren. Det är det intryck som man får när man läser om deras relation. Men hur som helst så hade Jovan Rice mycket stort förtroende för Ted Harm. När han då får klart för sig att polisen misstänker hans unga kollega, som då höll på att doktorera, för att vara inte bara sexkund på Malmskillnadsgatan utan också mördare, så slår han ifrån sig och säger: det är omöjligt, han är ju väldigt skötsam. När jag ringer honom på kvällarna så är han är alltid hemma, och det är fullständigt nonsens. Och Ann-Katrin Harms död, det var självmord. Sen går det några dagar. Och plötsligt så märker de polismän som arbetar med fallet att Rice ändrar kurs helt och hållet. Nu tror han plötsligt att det här är sant, det som de säger. Och det finns ingen annan förklaring till detta än det man kan söka i ett telefonsamtal som hans fru så småningom kommer att ha med en av utredarna, Allan Bäckström, polisman. Fru Rice säger till polismannen att Johan är väldigt orolig för sin karriär. Och det är precis det som händer här. Han inser att den professur som han har inom räckhåll, för det finns en vakant professur i rättsmedicin, den har han gjort tydligt för sina kollegor att den tänker han söka. Efter sin tidigare handledare Orenius, som jag tror föll för åldersstrecket eller gick över till annan verksamhet. En av hans kollegor, Sten Jakobsson, som också var rättsmedicinare, berättade för mig att han hade blivit utsatt för väldigt aggressiva formuleringar från Rice sida, som hade förklarat att om Jakobsson skulle söka den här professuren, då skulle Rice se till att han fick problem på arbetsplatsen. Så Rice var stenhårt inställd på att han skulle kröna sin karriär i Sverige med professuren i rättsmedicin vid rättsläkarstationen i Solna.
Och på vilket sätt så var det här, liksom det här rättsfallet då, eller den här utredningen, det kunde på något sätt svarta ner rättsläkarstationen? På vilket sätt var hans karriär i fara?
Problemet för Rice var ju det att här framstod han som en aningslös äldre rättsläkare som hade samarbetat med en person som förmodligen var seriemördare. Skulle det innebära att man skulle anförtro honom uppgiften att leda det vetenskapliga arbetet på rättsmedicinska institutionen på Karolinska institutet? Jag tror att den bedömningen tror jag var väldigt realistisk. Det här skulle definitivt ligga honom i fatet. Det finns ingen annan förklaring till den helomvändning han gjorde och den frenetiska verksamhet som han sen skulle ägna sig åt i många år för att få fast det term. Mm.
Men en sak som också är viktigt för lyssnarna att hänga med på här också, det är att Johan Rice har obducerat Katarina Costa.
Ja.
Och Katarina Costa. Och han kommer vid första tillfället säga att det här är gjort av en person som är delvis skicklig på att utföra styckningar. Alltså kanske någon typ av slaktare eller någonting sånt som vet hur man tar hand om likdelar. Men det finns också flera amatörmässiga saker här som en till exempel rättsläkare inte skulle göra. Och här kommer han, det kommer han också vända på.
Ja, han besökte faktiskt tillsammans med polisen ett slaktföretag i Enskede för att se efter hur slaktare behandlar döda djur. Och han är från början övertygad om att det här är en person som har den sorts kompetens som slaktare har och att likdelarna här är styckade med såg. Och han säger till och med att om ni hittar sågen så kommer jag att kunna visa att det är den som har använts vid den här delningen av kroppen. Och omsvängningen när det gäller då synen på vem det är som ska ha legat bakom styckningen av den här kroppen, den kommer när polisens misstankar blir uppenbara för honom och han börjar grubbla över vad det här egentligen handlar om. Och han börjar förse polisen med allt mer spektakulära eller spekulativa uppfattningar om vad det är som har använts vid styckningen. Och snart visar det sig att han tror att det är de instrument som finns på rättsläkarstationen.
Mm. Ja, intressant. Så där blir det plötsligt, då går narrativet från slaktare till faktiskt rättsläkare. Ja. Och då kan han koppla ihop det här med T-term.
Ja, just det. T-term är liksom hela tiden den som styr hans fantasi.
Mm.
Och sen kommer han då under händelsernas gång att författa tre olika utlåtanden som alla pekar ut T-term som trolig gärningsman och som alla är helt ovetenskapliga.
Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nu ska vi prata om den andra personen som är misstänkt för det här, som polisen kommer att involvera. Och han heter Thomas Algén. Och han, vi kan väl prata lite grann om vem han var. Eller är, ska jag säga.
Ja, just det. Det har ju gått många år nu. De här läkarna lever fortfarande i vårt samhälle, fast som utstötta. Thomas Algén lever fortfarande i den lägenhet som han befann sig i när den här historien börjar. Han var äldsta sonen i en läkarfamilj som bodde i Nockeby, i villaområdet ute i Bromma. Hans pappa var en mycket känd laboratorieläkare, mycket framstående sådan. Hans mamma var lärarinna, men efter äktenskapets ingående så tog hon hand om familjen istället. En familj som man har väldigt svårt att förknippa då med mord, styckning och sexuella orgier. Men det var där som Thomas Algén skulle komma att hamna. Och vägen dit gick via ett äktenskap. Han hade blivit, han hade fått ett förhållande med en yngre kvinna som hade växt upp i en frireligiös miljö, som hade haft ett antal relationer, bland annat stökiga sådana, men som ville stadga sig och som ville skaffa barn, som visste att Thomas Algén var en skötsam person därför att han hade varit tillsammans med en väninna till henne. Så att hon kom så småningom att flytta in hos honom. Hon kom att bli gravid, och efter det att hon hade blivit gravid så gifte de sig, och så startade de sitt äktenskap i en lägenhet på Kungsholmen i Stockholm. Och det här äktenskapet var ett, det kan man ganska lätt se i efterhand, det var ett resonemangsparti. Det var inte så väldigt mycket kärlek från första start, utan det var mera, det här var någonting som de hoppades skulle fungera. Och det gjorde ju inte det, framförallt på det sexuella området. Och det blev allt sämre relationer och allt tystare mellan de här två makarna, samtidigt som de då hade ett litet barn att ta hand om. Och det här var under de här åren då incestfrågorna blev hyperaktuella. Och det hör till saken att den här lilla tjejen som var född i januari 1983, hon hade problem med blöjeksem, så att hennes underliv var ofta väldigt irriterat. Och på något sätt så växte det fram misstankar hos den här mamman om att hennes man, som då inte verkar så sexuellt intresserad av henne längre, har sexuellt förgripit sig på deras barn. Och det här var ju under en period då det rådde moralpanik, kan man säga, bland många människor som i sina vårdyrken hade med barn att göra, eller lärare i skolor. Därför att uppgifterna som kom framförallt ifrån USA, de tydde på att väldigt många unga kvinnor och barn hade utsatts för sexuella övergrepp, även som små barn.
Du skriver ju till och med så häpnadsväckande som att först så kommer det någon studie som säger att 1 av 10 barn har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Sen ska det här komma att bli 1 av 3 barn kan ha blivit utsatta för sexuella övergrepp. Och sen så presenteras till och med en studie där de säger att varannat barn i samhället kan ha blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp.
Ja, det gick i den riktningen. Alltså, det här var någonting som betraktades, och det paradoxala är ju det att med den statistiken som de presenterade så var ju det här nästan normalt. Ett normalt beteende. Och jag tror att de flesta människor som lever i det svenska samhället och är föräldrar eller har levt några år inser att det här är ju... Det, alltså man måste verkligen ha tydliga belägg för att detta är sant. Men misstankarna fanns då hos barnavårdspersonal, hos lärare, hos alla som sysslade med ungdomar, att hålla utkik efter fall där man kunde misstänka att de här barnen får illa.
Mm. Och då kommer helt enkelt då frun, Thomas fru kommer tro det, dagispersonalen signalerar lite grann, och det kommer ju visa sig sen att hon tar flickan då, som du kallar Rika, som inte då ens har fyllt 2 år, till läkaren som konstaterar att ingenting har hänt, vad de kan se.
Ja, just det. Och det var faktiskt på det sättet att det var barnavårdspersonalen som tyckte att flickan såg lite underlig ut. Hon hade haft en öroninflammation, tror jag, och varit hemma några dagar, och så hade hon fått penicillin och så hade hon kommit tillbaka, och då var hennes underliv ännu mer irriterat än vanligt. Och med tanke på den beredskap som då fanns inom barnavården för att man skulle observera saker som stod ut, som kunde tyda på att någonting inte var som det skulle, så tog de upp det här med barnets mamma, och hon var ju redan inne på tanken att det här barnet kanske blir utnyttjat, så de förstärkte varandra. Men då var deras råd att hon skulle kontakta en barnläkare på Kungsholmen, vilket hon gjorde. Och det här var en barnläkare av den traditionella sorten, som är van att undersöka barn. Han undersökte barnet, så han sa att det finns inget fel på det här lilla barnet, utan allting ser ut att vara som det är, bortsett från att hon har den här blöjeksemen och så vidare. Men mamma var ju inte nöjd med det. Hon ville gå vidare. Och det är då som de här experterna kommer in.
Mm. Vilka experter är det?
Ja, det är en ung barnpsykiatriker som heter Frank Lindblad. Och det är en psykolog som heter Margareta Eriksson. Och de tillhör ett team som har specialiserat sig på att undersöka misstänkta incestfall. Misstänkta fall av sexuellt utnyttjande av småbarn. De får göra en undersökning av det här fallet, och deras utredning kommer fram till att det här är ett dysfunktionellt äktenskap. Vi vet inte riktigt vad det är som har hänt här, men barnet mår uppenbarligen inte riktigt bra. Så att vi föreslår att de här föräldrarna får någon form av behandling som gör att barnets förutsättningar att kunna klara sig i fortsättningen förbättras. Det var inte så att de påstod alltså rent ut att här har pappan gjort sig skyldig till sexuellt våld eller utnyttjande av barnet, utan de konstaterade mer att det här är inte bra, det är inte bra för barnet, föräldrarna har en dålig relation och någonting måste göras.
Mm. Och då börjar ju de... Margareta Eriksson, då, psykologen, hon börjar prata med flickan.
Ja, alltså hon ställer frågor, och vid ett tillfälle så svarar barnet på ett sätt som förvånar henne. Det har någonting att göra med underlivet, och det har någonting att göra med att hon frågar barnet hur det här skulle kunna tänkas ha uppstått, och då säger barnet skruvmejsel. Och då ska man ju vara medveten om att här talar vi om ett barn som... Hon är född i januari 1983, och vid tidpunkten för Katrin da Costas död så är hon alltså 16 månader då. 16 eller 17, beroende på när det nu var som det här dödsfallet inträffade, för det vet vi fortfarande inte. Men i de här samtalen så kommer psykologen fram till att det finns konstiga svar som gör henne upprörd. Så att hon tar med sig det där till det som sen skulle bli fortsättningen på deras undersökning när väl polisen har blivit inkopplad.
Och det är ju jättespännande. Och hur blir Thomas Algen indragen i Katrin da Costa-fallet?
Det är precis som Tetan blir indragen i utredningen via sin svärfar, så blir Thomas Algen indragen i utredningen via sin fru. För hans fru har kontaktat sjukvården och försökt få till stånd en rättslig prövning av mannens relation till barnet och behandling av barnet. Hon har flyttat ifrån sin make. Hon lever tillsammans med barnet. Hon vill ha skilsmässa. Och möjligheten eller risken ur hennes synpunkt då för att hon ska få delad vårdnad är hon inte beredd att ta, så att hon förutsätter att man ska komma fram till det som hon själv misstänker, nämligen att pappan har gjort någonting otillbörligt med barnet och därför inte bör ha någonting med barnet att göra i fortsättningen. När hon inte lyckas få gehör för de här synpunkterna så återkommer hon på slutet av sommaren 1985, alltså ett år efter det att Katrin da Costas kropp har hittats. Och så berättar hon för en kvinnlig polis att barnet har börjat berätta så konstiga saker och att hon tror att barnet var med när Katrin da Costa mördades. Och då ska man veta att hon vid ett tillfälle har träffat Tetterm. Det var nämligen så att Thomas Helgén, som ju startade sina läkarstudier efter Tetterm, när han gick igenom sin utbildning så missade han vid ett tillfälle ett undervisningsmoment som just handlade om rättsmedicin. Och eftersom han hade träffat på Tetterm på Södersjukhuset under den tid som han praktiserade som läkarstuderande där, så frågade han Tetterm om han skulle kunna få vara med under något utbildningsmoment och komplettera det där. Vilket innebar att han var med om en obduktion och sen i efterhand så skulle han försöka visa tacksamhet för det här genom att bjuda hem Tetterm och hans dåvarande sambo till den lägenhet som han själv bodde i tillsammans med sin nya fru.
Mm. Så de träffades vid en middag?
De träffades vid en middag och det blev väldigt misslyckat. Det här var någonting som hon ofta har återkommit till som ett belägg för att det var något konstigt med Tetterm, och det skapades hos henne efter den här middagen en stor misstro mot honom.
Vad var det hon tyckte var konstigt?
Framförallt så tyckte hon att hans sambo, den här kvinnan som han levde tillsammans med då, att hon gjorde ett väldigt utmanande intryck. Och det stämmer säkert, för att hans sambo då hade, hon var dressad som en punkare. Hon hade bland annat en väldigt genomskinlig blus och sådär, som man kunde se hennes bröst, och hon hade kort kjol och hon var så pass utmanande klädmässigt så att om man har växt upp i ett frireligiöst hem så kan man tänka sig att man tror att det är någonting skumt med den här personen.
Mm, mm.
Det var dresskoder som kolliderade här, va?
Ja. Så hon har träffat Tetterm, men det mest spektakulära som du tar upp i din bok, det är ju ändå hur hon gör kopplingen till att dottern, hennes alltså då knappt tvååriga dotter, har varit med. Kan du beskriva hur den här kopplingen görs?
Ja, det intressanta är egentligen vad som allra först händer. Därför att när Tetterm grips och den här enorma publiciteten brakar loss med stora löpsedlar som talar om att rättsläkaren är gripen och så vidare. Vid det tillfället så ringer hon själv till polisen och ber att få tala med spaningsledaren Reneborg. Reneborg hänvisar hennes samtal till medarbetaren Bäckström, som då får höra av den här läkarhustrun att hennes man känner rättsläkaren och att hon själv känner sig övertygad om att det är något konstigt med honom och att hennes man säkert kan berätta för polisen om de kontaktar honom. Och det här nämnde hon sen för sin make Thomas Helgén, och han blir väldigt irriterad och tycker att det där ska du väl inte göra, jag vill inte ha med någonting med det här att göra. Det här telefonsamtalet, det tas sen av henne som ett tecken på att mannen är rädd för att hon ska ha avslöjat någonting genom att ringa till polisen. Så därifrån kan man tänka sig att hennes misstankar växer sig allt starkare. Att det finns någonting mellan en relation mellan hennes make och den här rättsläkaren som har någonting med det som inträffade och som tidningarna har skrivit om, alltså mordet, styckmordet som det kom att kallas för. Och den historia som hon berättar då i slutet på sommaren 1985, ett år efter det att brottsutredningen kring Katrin da Costa har startat, det är alltså att barnet har berättat någonting som tyder på att hon själv var med när tanten Katrin styckades.
Mm. Vad är det här? För det här är ju otroligt intressant.
Ja, det är det verkligen. Det skulle sedan presenteras i medierna som barnets berättelse. Och det skulle presenteras som att en 5-årig flicka har berättat för polis och experter om hur hon som liten upplevde den här historien när hon var med när en kvinna styckades. Och hur hennes tossor blev blodiga och kastades i en papperskorg och huvudet kastades i en papperskorg och hon hade sett tarmar och så vidare. Det finns maskar i magen har han sagt och sådär. Det här är väldigt intressant och det är samtidigt väldigt kusligt för att det som växer fram här det är ju någonting som växer fram i mammans fantasi. Och i mammans fantasi är det så här att pappan hade tagit med den här lilla flickan 16 månader gammal till rättsläkarstationen där han och Tet Herm tillsammans hade haft sex med Katrin da Costa, klätt ut sig i olika fantasifulla dräkter, dödat henne, styckat henne och sen kastat som sagt var huvudet i en papperskorg.
Ja, alltså, vi behöver stanna upp här för det här är ändå så sjukt. För att det här är alltså en flicka då som vid den här tidpunkten är, som vi har konstaterat, kanske 16-17 månader. Hon ska sen lite senare då ha kunnat återberätta denna historia med ett barns språk. Att de har liksom satt på sig dräkter, haft någon orgie med Katrin och styckat henne framför henne. Det är det mamman får ut av den här lilla flickans historia.
Ja, det känns rätt sjukt va? Men det kommer att bli ännu sjukare. Därför att de här uppgifterna som mamman lämnar, de skriver hon ner på papper som hon skickar till polisen. Allt oftare tar hon kontakt med polisen. Allt längre blir de här redogörelserna. Och barnet har speciella ord som hon använder. Dudda är ett sånt ord. Bibba är ett annat ord. Och de här orden, de ges i mammans kontext då en anknytning till döda och sexakter och så vidare. Vad som också händer, vilket är minst lika fascinerande, det är att de två poliser som hon får, så småningom får kontakt med successivt börjar känna sig allt mer osäkra på om det här verkligen är vettigt det hon berättar. Så att de ger henne en bandspelare och så ger de henne ett gäng kassetter och så ber de henne spela in dottern. Och det gör mamman också. Och polisen tar hand om de där kassetterna och lägger dem på en hylla och glömmer bort dem. Under tiden så får en annan aktiv del av poliskåren klart för sig att här finns en möjlig anknytning till Tet Herm och till mordet på Katrin da Costa. Så att de arrangerar ett möte med där Jovan Reis av obekant anledning ingår och även åklagare Anders Helin som är inkopplad på fallet. Dit de beställer fram två stycken experter, nämligen en nybliven barnpsykiatriker vid namn Frank Lindblad och en barnpsykolog som heter Margareta Eriksson. Alltså de två personer som tidigare har undersökt den här lilla flickan därför att mamman misstänker att pappan har utfört sexuella övergrepp på henne. De personerna som har gjort den här första utredningen får nu i uppdrag av polisen att undersöka om det kan vara så att det som mamman berättar om vad barnet skulle ha sagt kan ha med verkligheten att göra.
Och vad kommer de fram till?
De kommer fram till att det har nog det.
Och hur vet vi någonting om hur de kom fram till det?
Ja, det har de beskrivit själva. De har utgått ifrån det mamman har berättat och så har de tolkat det. Och så har de skrivit ett utlåtande som Frank Lindblad och Margareta Eriksson står för. Där de alltså hävdar att det troligaste förklaringen till att det som barnet har berättat, som de säger, det är att barnet har varit med om en styckning. Och de gör en vallning av det här lilla barnet på rättsläkarstationen i Solna och hon går runt och hon visar inga tecken på att vara särskilt upprörd. Men dagen därpå, när Frank Lindblad kommer in på den avdelning på sjukhuset där de då vistas, då kastar barnet legobitar på Frank Lindblad. Och han tolkar det som att det här är hennes reaktion. Hon var väldigt upprörd när hon var på rättsläkarstationen, men hon vågade inte visa det för hon är så skräckslagen. Nu visar hon det genom att kasta legobitar på mig som ordnade den här vallningen.
Alltså, jag, för de som känner till Thomas Quick-fallet och alla de spektakulära saker som hände där och vittnespsykologer och det ena och det andra, det här är precis exakt lika befängt. Det här är liksom de professionella som kan tolka barnet, och jag har ju en 2-åring hemma, och det är ju jätteintressant att vara med i språkutvecklingen där, och det är ju så mycket ord och man hänger inte med, man förstår inte, och det är någonting där och de fattar inte, det är något annat sammanhang. Det är ju att göra det till en beskrivning av ett skeende på en rättsläkarstation där 2 män har styckat en kvinna och slängt ett huvud ner i en papperskorg. Det är ju helt omöjligt att göra av en 2-åringsberättelse.
Ja, fast de har ju mamman.
Ja.
Mamman är ju mediet. Så att hela deras utredning bygger på antagandet att det som mamma berättar och den tolkning som hon gör av barnets utsagor är det som de ska utgå ifrån.
Det som vi också måste komma tillbaka till lite kort i tidningarna igen. Medias roll som du faktiskt är satt att undersöka med din bok. Du skriver ju att när media får reda på att det finns 2 läkare nu, då de ska ju komma att heta obducenten och allmänläkaren i löpsedlarna, att det är 2 personer som är misstänkta för styckningen av Katrin da Costa, då sätter det igång med rena påhittade saker. Alltså verkligen, det är en häxprocess som sätter igång.
Ja, Expressen lyckas ju. Leif Brännström på Expressen, som spelar en väldigt ful roll faktiskt i hela mediedelen av den här historien, han lyckas skaffa loss ett sekretessbelagt material i polisutredningen, och det är det som sen kommer att kallas för barnets berättelse. Han får det här utlåtandet som Lindblad och Eriksson har skrivit, och så bättrar han på det själv så att det blir begripligt. Så att han gör liksom den här utsagogranskningen till en sammanhängande berättelse. Och läser man Expressen då, och den här publiciteten kom precis efter det att Tet Harm hade gripits. Och det är också intressant att notera att först griper man Thomas Algena, så kallad allmänläkaren. Då är det inte en kotte på redaktionerna som får någon information. Sen går det några veckor och så griper de till term, och då plötsligt så finns Expressen på plats med fotograf. De kan slå upp det stort, och så har de också tillgång till barnets berättelse som Brännström fritt broderar ut. Och det startar alltså en publicitet som slår den här första publiciteten med hästlängder. Det här blir då styckmordet, som det hette. För på den tiden så var det här med styckmord inte så väldigt frekvent som det sen skulle komma att bli. Så att alla medier skrev om detta, och bilden som förmedlades i medierna, den var helt klart att polisen har väldigt god täckning för de här uppgifterna som medierna redovisar. Det är med all sannolikhet på det sättet att de här 2 läkarna i samråd har begått det här mordet, och att den här lilla flickan har varit med.
Mm. Och de skriver ju, det här är så fult, för de nämner ju då att det är en flicka då, som hon är 4-5 år, den 4-5-åriga flickan, och det är hon ju vid tidpunkten när de här artiklarna skrivs, eftersom utredningen har tagit så lång tid.
Precis.
Så det är sant att den här flickan är 4-5 år, men hon var inte 4-5 år när hon då påstått ska ha varit med vid den här rättsläkarstationen.
Ingalunda, hon var ju 16 månader då, eller möjligen 17, men sen var hon ju, vad blir då, ett år senare så var hon alltså kanske 3 år när hon enligt mamman då skulle börja berätta, för då hade hon liksom fått ett språk, som det sades, va? Mm. Då kunde hon förmedla de här informationerna. Men tidningarna hade ju alltså bildvinjetter på en flicka i 5-årsåldern eller motsvarande, som satt med ryggen mot kameran och tittade ut genom ett fönster. Så att den som läste tidningen fick ju klart för sig att om ett barn i den här åldern berättar en sån här sak, och dessutom så skulle hon ha berättat för polis och experter, inte för sin mamma utan för polis och experter, det är klart att man som tidningsläsare då blir klar över att det måste stämma.
Men hur kunde det här få gå till? Du som har granskat media, alltså media behöver ju kolla sina källor och verkligen titta att det här stämmer. Det här låter ju som rena rama lögner.
Ja, det här är ju skandaljournalistik av värsta sort, va? Och jag vet inte, idag kanske man är bättre på sånt här. Jag, jag får en känsla av att när man läser om brottsfall idag så saknas nog de här oerhört sensationella vinklarna som de tar här. Men i detta skede, 1900, vad är det vi inne i nu när det här händer? Det är väl 88 tror jag.
Mm.
87 är det. Så kommer den här sensationella nyheten om barnens berättelse. Då var det alltså väldigt låg klass på kvällspressjournalistiken. Och Expressen och även Dagens Nyheter alltså hade rättsreportrar som förmedlade oerhört vinklade, tendensiösa beskrivningar som av läsaren uppfattades som fakta.
Mm. Vi ska avsluta det här avsnittet med att prata om ett viktigt vittnesmål, ett fotohandlarpar, paret Schröder. De kommer att peka ut en av de här läkarna på ett väldigt spektakulärt sätt också. Kan du ta oss tillbaks till det här fotohandlarparet?
Ja, det som hände när tidningarna började skriva, och det var ju det också som var avsikten med de polisiära läckagen. Polisen läcker material till journalister som slår upp det här stort. Det skakar loss vittnen som kan vara av intresse för utredningen. Problemet med det här fallet för polisens del, det var ju att de inte hade någon bevisning. Det fanns aldrig någon teknisk bevisning. Det fanns bara utsagor av prostituerade som var väldigt svåra att foga in i en rimlig gärningsbeskrivning. Så vad de behövde så var det verkligen människor som kunde berätta om egna iakttagelser. Där skulle ju publiciteten kring fallet bli väldigt framgångsrik, för att nu hörde massor med människor av sig till polisen. När de hade blivit indignerade över det som stod i tidningarna så kunde de i vissa fall komma med uppslag och iakttagelser som de hade gjort flera år tidigare. Jag tror att det var ett 40-tal olika tips som polisen fick in på kort tid efter den här publiciteten. Och ett av de tipsen skulle visa sig bli väldigt användbart. Och det handlade om ett fotohandlarpar som hade en butik i Solna centrum. Och det hör till den här mediedramaturgiska logiken att de kontaktade inte mordutredarna i Stockholm direkt, utan mannen som hade butiken, Arne Schröder, han ringde till en Rotary-govän, Rotary-broder, som var polismästare i Solna, och så berättade han att för några år sedan så hade de haft en väldigt konstig kund som hade kommit in. Han hade velat ha filmer framkallade, kopierade, och han hade varit väldigt noga med att kopiorna skulle inte hamna i papperskorgen, utan det här var sekretessbelagt och det var ingenting som man fick prata om, utan det var hemliga grejer. Och den här polismästaren, han tycker ju att det här låter väldigt dramatiskt, så att han tipsar polisen i Stockholm om att han har fått höra det här av fotohandlaren. Så det är alltså en tvåstegsgrej här. Här kommer en poliskälla i Solna som berättar om en intressant iakttagelse för kollegorna som håller på med mordutredningen. Och då kontaktar de den här fotohandlaren, och nu inleds en serie förhör och visningar av vittneskonfrontationer där både hustrun till fotohandlaren och fotohandlaren själv får se på ett antal figuranter med en misstänkt person som ingår.
Men innan vi kommer in på utpek eller vittneskonfrontationen, vad är det för foton de har sett?
De berättar så här. För några år sedan, 3 år tidigare tror jag, så kom det in en mystisk kund i butiken. Han ville ha en filmrulle framkallad, och han förklarade för fru Schröder att det här var hemligt och fick inte komma vidare till några andra. Hon lämnar över filmrullen till sin make. Han går ner i labbet och framkallar henne, och hon hör honom skrika att det här var det jävligaste jag har sett. Sen kommer han upprusande, och det visar sig att de här bilderna som han har framkallat, de är bilder på en styckad kropp, en kvinnokropp som de säger. Sen kommer kunden tillbaka och hämtar de här bilderna, och han gör ett väldigt konstigt intryck. De tar betalt, han går ut därifrån, och de har svårt att... Fotohandlarfrun kunde inte äta på flera veckor, berättade hon efter att ha sett de här bilderna. De var så fruktansvärda. Polisen hör sig för bland personalen på fotoföretaget. Det är ganska många som jobbar där. Men det konstiga är att ingen annan i personalen kommer ihåg det här, trots att mannen säger att det var nästan uppror i butiken när de här fotografierna visades. Han hade en pojke då som jobbade där som hade blivit väldigt illa berörd. Alltså kontrasten mellan paret Skröders historia och den som personalen ger till polisen, den är väldigt stark, va? Den är stor. Och fru Skröders syster som jobbar i butiken, hon frågas också ut och hon säger: jag är ledsen, men jag kommer inte ihåg det här. De har nästan blivit arga på mig för att jag inte minns. Så att polisen kan inte verifiera uppgifterna, men däremot så gör de nu sådana här vittneskonfrontationer där paret Skröder ska få möjlighet att de, om de känner igen den mystiska kunden, så ska de kunna peka ut honom. Mm.
Och då kommer det här med vittneskonfrontationer. Vi är ju bekanta med vittneskonfrontationer som har gått snett tidigare, bland annat utpekandet av Christer Pettersson i utredningen av Olof Palme. Så att du skriver ju en ganska lång, intressant utläggning om 80-talet Sverige och att det fortfarande var, vi visste väldigt lite om vittneskonfrontationer om man jämför med vad man hade påbörjat i England och sådär. Så att vad var det som gick snett i den här vittneskonfrontationen?
Det allra mesta faktiskt. Jag menar, Palmeutredningen lär oss ju att kvaliteten på det polisiära arbetet vid våldsroten i Stockholm var ju extremt låg, va? Och det gäller också styckmordsrättegången eller styckmordsutredningen. Den fotokonfrontation som de började med, det var ju då med Ted Harm. De placerar in honom, han är inte så där jättelång och han är ganska mager till sin kroppskonstitution. De placerar in honom bland ett antal biffiga poliser och så visar de upp honom. Alla figuranterna får ett nummer, jag tror att det är 1-9 eller något sånt där, och så får de gå fram och tillbaka en och en och så får de upprepa samma sak. Det som den här kunden skulle ha sagt i butiken, det får de här figuranterna upprepa inför kameran. Och så får paret Skröder titta på detta. De är lite osäkra när det gäller Tietarm. De tvekar mellan olika personer. Till slut så gör de lite utpekanden som snarare gäller poliser än Tietarm. Och sen så sker en ny fotokonfrontation. Och då handlar det om allmänläkaren Thomas Algen. Och då inträffar detta, att fotohandlarfrun tillsammans med de mordutredare som då är satta att göra den här fotokonfrontationen, de vet ju vem som är skyldig. Eller i deras fantasivärld, va? De vet ju vem som är misstänkt. Då sker den här fotokonfrontationen med Thomas Algen. Och den går att lyssna på. Jag har lagt ut den här faktiskt på nätet. Man kan lyssna med sina egna öron och så kan man fråga sig själv: är det här ett utpekande som verkligen är rimligt? För hon velar mellan olika personer. Och sen efter en betänketid på ungefär 20 minuter så satsar hon på Thomas Algen. Och när hon satsar på Thomas Algen, då märker hon att det är någonting med stämningen i rummet som hon hör liksom på, det kan man höra på bandet, va? Att hon får någon form av instämmande reaktion. Så att då börjar hon berätta om att han såg precis så här ut, och då hör det till saken att hon har aldrig beskrivit kunden. Hon har aldrig gjort en beskrivning av den här kundens utseende, men nu beskriver hon den man som hon ser på videon framför sig som om det var den mannen som hon tittade på i butiken. Precis samma. Mm. Och därmed är Thomas Algen plötsligt bunden vid den här fotobutiken och till att ha lämnat över fotografier av en styckad, eller hämtat fotografier av en styckad kropp. Och fotohandlarparet kommer att bli nyckelvittnena i rättegången som sen kommer. Mm.
Och då är det ju väldigt intressant. Vi behöver ju lägga till den här absurda historien. Och barnet har berättat att hon var med vid rättsläkarstationen när de har förgripit sig på Katrin. De har styckat upp henne. Och sen har de fotat detta för att sen hämta ut någon av de här läkarna, Thomas Algen då, som han har blivit utpekad, har hämtat ut de här bilderna för att ha eller kanske sälja vidare. Så att det är liksom en, där fortsätter den här häxberättelsen.
Bakom det här utpekandet ligger egentligen rättsläkaren Jovan Rajs påstående till polisen att han tror att styckningen har varit fotograferad. Det säger polisen till journalisterna och det står också i publiciteten kring barnets berättelse. Och det finns också tankar på att om de här läkarna nu först styckar kroppen, fotograferar styckningen, vad ska de ha bilderna till? Ja, förmodligen för att sprida i sitt nätverk. Och plötsligt så växer det fram tankar på att det finns en sekt som de här männen tillhör. Där sådana här bilder är begärliga föremål.
Där sätter vi punkt för del 1 om fallet Katrin da Costa med Per Lindeberg. Nästa avsnitt kommer om en vecka och handlar om rättegångarna mot läkarna och det dramatiska efterspel som uppstod när domarna fallit. En av de roligaste sakerna med att göra en podcast är att ha kontakt med er lyssnare. Så skriv gärna till mig på mailadress benjaminelfors@gmail.com eller i sociala medier som jag länkar till i avsnittsbeskrivningen. Berätta vad du tycker om podden, ge mig tips på gäster och ämnen och kom med förfrågningar om du vill att jag ska vara konferensier eller moderator på ett evenemang. Jag läser och svarar på alla mejl. Tack för att du lyssnar.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.